Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hur ska vi, kan du börja där poddavsnittet då?
Ja, jag vill börja med att du ska tacka mig för igår.
Tack för igår, gumman. Vi avslutade ju faktiskt förra poddavsnittet med att säga att du hade en överraskning till mig.
Ja.
Och det hade du fan.
Ja, det hade jag verkligen.
Du och Jonas kom ju och hämtade mig med fucking limousin igår. Älska oss.
Alltså jag hade världens roligaste dag igår. Alltså
ja, men det var så kul. Det kändes som vi var typ 18 igen.
Ja.
Eller jo, i alla fall livet, ja, livet innan barn. Ja, typ.
Jag kan sakna de tiderna jättemycket. Jag sa det till Anna. Jag, bara, jag kan sakna att verkligen inte ha, alltså att inte ha barn.
Mm.
Att liksom inte ha det ansvaret och bara få vara mig.
Mm.
Och det fick jag ju känna på nu.
Ja, det var helt, det var en perfekt dag. Mm. Alltså jättebra väder. Vi träffades tidigt. Mm. Vi spelade boll, vi drack drinkar, vi shottade. Avslutade kvällen på bryggan.
Men alltså hur chockad blev du när vi kom i limo?
Nej, men alltså jag blev så jävla chockad. Alltså jag hade inte, alltså nej, jag hade verkligen inte förväntat mig det. Men det var jävligt roligt.
Det var väldigt kul.
Och det, ja, det var skitkul.
Är du lite bakis?
Ja, jag är jävligt bakis. Det, är så, det var inte så att jag var full igår. Men, nej, men man är ju inte van att dricka längre. Så att, jag blev typ bakis på ett glas.
Gud vad jag avbröt dig hela tiden.
Mm, verkligen.
Förlåt.
Nej, men jag skojar.
Jag blir bakis på ett glas.
Ja, det blir jag med.
Så att, ja. Mm. Och idag är det mors dag.
Mm. Har du fått något fint?
Ja, en fucking bukett. Ja, alltså lyssna, Jonas berättar nu, ska man också fatta vad jag menar.
Nej, men det sa du också förra avsnittet. Du bara, alltså jag kommer bli så jävla ledsen när jag bara får en fucking jävla blomma. Och nu bara, ja, jag fick en blombukett.
Nej, alltså det var jättefint kort och så. Men, alltså dagen är inte slut. Jag förväntar mig fortfarande cykeln hemma snart.
Ja.
Vad har du fått?
Jag fick ett brev från barnen.
Mm.
Och en massage.
Så himla gulligt.
Mm.
Gud vad skönt.
Jätteskönt.
Ja.
Alltså jag ska nog undra med det i veckan.
Men alltså, för jag såg att du la upp en bild på Vince.
Mm.
Vad var det du skrev där? Typ, tack för att jag får vara din mamma.
Nej. Att vara mamma, jag känner mig rikast i världen. Mm. Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag skrev.
Nej, men jag har ju suttit dra och klippt upp en liten film med Love från alltså början till slut.
Mm.
Och verkligen så här, satte på en låt som vi hade på dopet i bakgrunden. Alltså det blev väldigt känslosamt.
Mm.
Och framför allt tror jag extra känsligt med tanke på att vi har med oss en gästra.
Ja.
Så då blir det här med att vara mamma, alltså man tar ju det, jag tar ju det lite för givet.
Jo, men jag tror att man gör det när man inte har
upplevt det. Ja, att det kan vara svårt.
Ja, men exakt. Alltså man har ju ingen aning om vad andra folk går igenom.
Nej, men det känns som att man har börjat prata lite mer om det idag. Mm. För du tipsade ju om Carina Berg, Vart fan är storken?
Ja, och bara att kolla på den, bara att kolla på den serien så fick man ju typ så här ett wake up call och bara shit, är jag tillräckligt tacksam typ?
Ja.
Men alltså ska vi ta in gästen redan nu?
Ja, alltså du, jag tänkte att du kanske kan precis, för ni känner ju varandra så tidigare.
Ja, vi är ju tänkt att säga barnårsvänner, men vi har ju gått samma skola tidigare. Men välkommen in Ida.
Tack snälla.
Det är så välkommen. Kul att du är här.
Tack. Det känns bra att vara här.
Mm.
Det prata känns väldigt bra att du vill komma hit och prata om detta.
Ja. Det är viktigt att prata om det här, ja. Tycker jag.
För er som inte har förstått det, idag ska vi prata om ofrivillig barnlöshet. Mm. Och allt vad det innebär.
Mm. IVF-resor, tankar, känslor.
Mm. Men kan inte du börja berätta lite om dig själv? Vem är du, Ida?
Jag heter Ida och jag är 26 år och bor i Göteborg. Jag var ofrivilligt barnlös från och med att jag var 19 fram tills jag var 23. Och bor tillsammans med min man och nu då våra två barn. Och en av dem är Matteo då, som är provbrorsbarn.
Men det var, så du sa att ni började vid 19. Alltså bestämde ni er för att ja, alltså nu vill vi ha ett barn?
Vi pratade väldigt mycket om barn. Just för att min syster hade barn. Och jag har alltid älskat barn och tyckte att barn var roligt. Och jag har någonstans alltid känt att jag har velat ha barn tidigt. Men så fick jag en diagnos 2010 som heter PCOS, polycystisk ovariärsyndrom. Det betyder att man har cystor på äggstockarna som kan göra att det blir svårare att få barn. Så att jag hade ju redan vetat om att jag...
Hur upptäckte du det?
Jag var i Marocko första gången jag fick en cysta. Det buktade ut från magen och jag blev nästan som magsjuk. Att jag mådde väldigt illa och kände att någonting inte stämde. Så att jag sökte till... ungdomsmottagningen för att jag kände att nej, någonting är liksom fel och då skickade de mig direkt till kvinnokliniken på Sahlgrenska som sa att du har en cysta, vi kommer behöva operera dig i natt för att den är lika stor som en lika stor som en tennisboll och då kände jag bara att nu är typ mitt liv över, kände jag, för att jag visste inte vad det innebar, alltså jag blev jätterädd och då opererade de mig och det var där min resa började i maj 2010.
För hur gammal var du då när du hade fick det på den här systern?
14.
Ja, du var bara 14 år.
Så att jag visste ju någonstans att vad är det? Alltså, då pratade man inte så mycket om PCOS. Det var jättelite.
Jag har aldrig hört talas om
det. Inte jag heller.
Vissa har PCO, andra har PCOS. Alltså det som hänger med i den här sjukdomen är till exempel ofrivillig barnlöshet. Man kan få barn ändå, men det blir mycket svårare. Du förtilar det längre. Till exempel, alltså du har mer äggblåsor än vad många andra har. Det som hänger med också kan vara diabetes. Det som hänger med kan vara behåring, alltså typ i ansiktet eller på sådana delar som man som kvinna inte känner att man vill ha hår. Och också mycket viktuppgång. Man har mer testosteron i kroppen än vad man har östrogen. Så att det är det PCOS och PCO har lite.
Men kände du när du fick reda på det redan då att du kanske vill ha barn tidigt bara för att du vet att det kan finnas en chans liksom att det faktiskt inte
det var en sköterska som sa det till mig faktiskt, att tänk så här, är det så att du träffar någon som du verkligen vill vara med, se då till att ni kanske ska försöka skaffa barn snabbt för att det kan vara så att det blir jobbigt för dig. Och då kände jag bara att jaha, hjälp mig. Alltså jag fick ju fullständig panik. Så när jag träffade Marcus så berättade inte jag rätt för honom, för jag var livrädd.
Vad var du rädd för då?
Att han skulle lämna mig. För att jag inte skulle kunna få barn inom situationstecken nu då. På ett normalt sätt. För det, man pratade inte om IVF då. Ingenting. Nej. Och jag visste nästan någonstans innerst inne att vi skulle få göra det här. För så många gånger man hade haft liksom, från 14 till 18 då, för jag träffade Marcus när jag var 18. Så många gånger man liksom då hade kanske haft sex med någon oskyddat. Inte gått på p-piller och aldrig blivit gravid. Då var jag så här, ja okej, okay, vi kommer behöva liksom göra det. Och när jag väl berättade det för honom då att det här har hänt mig. Jag måste bara få prata med dig om det här för att jag kände att det är lika bra att jag gör det nu. För lämnar du mig så lämnar du mig snabbt. Liksom. Och då var jag så här, vi kommer nog behöva göra IVF för att jag har den här, jag har PCOS och det är det som hänger med. Och då var han så här, okej, okay, vi gör det här tillsammans. Och det blev såklart ju jätterörande.
Ja, hur var alltså för det samtalet och hur var din reaktion? Var det mycket känslor som bara, alltså allting bara lättade?
Jättemycket.
Men det måste ju också vara en så här bekräftelse på att bara shit, jag har verkligen träffat rätt liksom.
Ja, verkligen. För jag lärde ju känna Marcus när jag var 14. Så när den här resan började för mig med PCOSen, det var ju då jag började lära känna Marcus. Och sen blev vi tillsammans 4 år efter och de 4 åren hade varit ett rent helvete med systerna. Mycket in och ut genom sjukhus och mycket liksom så här, vad är det som är fel? Vad är det på mig som gör att det här inte blir liksom, varför är inte jag som typ alla andra? För man är så ung då och det pratas inte så mycket om liksom.
Nej. Alltså jag, som vi sa, alltså, det har inte pratats alls mycket om ofrivillig barnlöshet överlag. Och jag tycker att det har blivit bättre på det de senaste åren. Mm. Typ. Alltså många vågar prata mer om det. Och jag tycker så här, framförallt efter typ så här, stora profiler som Kinsa, Carina Berg nu. Det känns som så fort de kliver ut typ, och berättar deras historia, då känns det som att aha, men då är det okej att då gör alla andra det också. Mm. Vilket är jävligt såklart bra. Men det ska inte behöva vara någon kändis heller, alltså känner jag, som ska lyfta ett sånt här ämne för att göra det okej att prata om det.
Man känner ju det.
Men samtidigt tycker jag det är jättebra såklart att, att det är fler och fler som vågar prata om det och hjälpa varandra.
Det känns som det är väldigt mycket alltså, jobbiga ämnen som det senaste tiden har börjat lyftas nu. Vilket jag tycker är jättebra. Men jag tänkte på det, men när du då fick ditt liksom, besked med syster och sånt. För det vet jag ju. Alltså jag har haft väldigt jobbigt med så här cellförändringar och opererat mig säkert 3 gånger för liksom detta. Och jag kommer ihåg, jag tror att typ att jag var så här 15-16 och jag fick hem ett brev, för då hade jag gjort cellprov, och de bara, du har svåra förändringar. Jag brast ut i gråt och ringde min mamma och bara, jag kommer inte kunna få barn. Alltså det var det första jag tänkte, och jag, i dagsläget så vet jag att det behöver inte betyda det, absolut inte. Men att man liksom inte, man vet ju inte, och att liksom du då vid liksom 14 år faktiskt får det på bekräftat liksom, att det kommer bli svårt. Alltså jag vet bara hur jag reagerade av att veta att jag hade cellförändringar vid 16 år liksom.
Och det förstår jag, för att det pratas så lite om det här.
Alltså jag tycker att man cellförändringar, för det testas sig alla för.
Ja.
Alltså det borde man typ prata om i skolan. Vad är cellförändringar?
Verkligen.
Det är jätteviktigt. Mm. Vi måste uppmana tjejer. Alltså det är superviktigt.
Att gå och kolla sig. Och jag vet att det finns ju, jag vet att det var någon som pratade om detta. Och då kom det fram att det är hälften som inte går på sina prov. Alltså cellprov. För att de säger att det är inte så viktigt. Eller de orkar inte. Nej. Men det är verkligen superviktigt.
Mm. Och jag tror faktiskt att det är fruktansvärt många av de här som inte går, som är anledningen varför de inte går, är för att de så här, vill inte gå till gynekologen. För många känner typ obehag att lägga sig och resa liksom, vilket jag fattar. Men det är superviktigt.
Verkligen.
Ja, gud, ja, verkligen.
Jag hade ju, som du vet Ida, jag har haft ätstörning under många år, vilket gjorde att min mens försvann under dess åren. Och det tog ett bra tag innan den kom tillbaka, även när jag blev bättre liksom. Och det gjorde också att jag fick en oro att så här, shit, kommer inte den här komma tillbaka nu? För alltså, kommer inte den tillbaka, kommer inte kunna få barn liksom. Då funkar ju inte min kropp som den ska.
Nej,
så att bara att gå några månader ovetande om jag skulle få mens eller inte, det gjorde ju, alltså, jag blev fruktansvärt så här, orolig, ledsen och bara så här, det var fruktansvärt. Och sen fick vi vi plussade ju våren innan jag plussade med Louis, men fick missfall efter 6 veckor.
Okay.
Och det gjorde ju också att jag typ så här kopplade det till hela den här grejen att jag inte haft menstruation då. Och jag kan inte ens föreställa mig det att gå så många år.
Ja, men jag kan och tänka så här, mig att man blir väldigt besviken på sig själv.
Ja, verkligen. Och också, för att man skyller ju ofta allting på sig själv.
Det
gör man. Att det inte är så här, min kropp funkar inte som den ska.
Men när du och Marcus satt ner och pratade och du berättade detta, kommer du ihåg, började ni liksom försöka redan där? Väntade ni ett tag, gick du på preventivmedel?
Alltså saken är så att jag gick på preventivmedel fram och tillbaka. Men det var aldrig något som funkade, för systerna fortsatte komma. Jag mådde inte bra. Jag fick jätteproblem med humöret. Jag var hemsk. Alltså hemsk, verkligen. Och jag kände inte igen mig själv. Så att jag slutade. Och då så sa jag det att händer det så händer det. För att någonstans innerst inne så kände jag att jag vill inte lägga den pressen på mig själv. För att jag var så rädd och så ledsen. Så jag sa bara att vad känner du? Och då sa Marcus att jag vill gärna bli ung förälder och jag vill gärna göra den här resan tillsammans med dig. Så att vi kör och så ser vi. Och då började vi när jag var 19. Men märkte ganska snabbt att det här funkar inte.
Men kom din mens? Hade du menstruation, ägglossning? Alltså?
Min mens kom fram och tillbaka. För det är också det som hör ihop med PCOS. Du får aldrig regelbunden mens. Du kan ha.
För att man har så mycket hormonrubbningar i kroppen.
Ja,
liksom.
Alltså ibland får du mens. Ibland kunde det gå 4 månader innan jag fick min mens.
Och då är det svårt att veta när man har ägglossning.
Ja, precis. Och så många stickor man har kissat på. Herregud, jag vet inte hur mycket tusentals kronor jag har lagt på det. Som under den här tiden då. För att när man ska göra IVF så måste du ha försökt i minst 2 år. Och du ska samtidigt ha bott med din partner i 2 år.
Okay.
Alltså det finns vissa kriterier man måste liksom uppnå. Typ.
Men det var någon, för vi skrev ut på vår Instagram och frågade om det var någon som ville komma och prata om detta. Och då var det faktiskt en tjej som skrev att hon blev nekad IVF för att hon hade lite för högt BMI.
Ja, heter BMI.
Ja. För att det finns sådana gränser.
Ja, jag kan
förstå kanske om man har alltså extremt överviktig att det blir att liksom att det tar skada och blir gravid men att alltså det handlar om du vet så här väldigt väldigt lite och de nekar henne och då var det direkt så här att jag började tänka okej, men då det känns konstigt att det finns massa olika kriterier för att genomgå detta, alltså att man ska vara tillsammans en viss period, att man ska försökt liksom under en viss period. Det
och där också när de började med de här kriterierna, för jag gick ju hos en gynekolog i stan i Göteborg och då när vi började prata om detta, för vi gick på tabletter där vi försökte få ägglossning.
Men nu måste jag bara, så att jag är med, för detta var efter 2 år då? Efter när jag försökt, eller när kom de här tabletterna in?
1,5 år.
Ah, okay.
Så började vi. För då pratade jag med gynekologen och bara, vi har försökt så här länge, vi vet inte vad vi ska göra.
Hade ni mycket sex under den här 1,5 åren?
Extremt.
Ja.
Alltså verkligen.
Det blev jobbigt till slut att det var så här, ni bara alltså, har sex
för
att.
Vi hade inte sex för att det var skönt. Nej. Det var lite mer typ så här, jag kunde smsa Marcus. Ja. Jag tror att jag är ägglossning.
Mm. Jag tror att det är så vanligt. Alltså, man är ju desperat för att träffa. Alltså, det är ju inte, hur många dagar är det man har ägglossning per månad?
Det är typ 2 eller 3 dagar.
Det är egentligen helt sjukt.
Ja. Att, alltså, det är typ så här, lite chans att bli gravid, chans att bli gravid, stor chans. Mm. Chans lite, alltså det är ju typ något sånt.
Jag nämnde ju det förra veckan, men på den här Carina Bergs serie så sa de att det är den största anledningen till att man inte får ägglossning då och blir gravida är rubbningar i hjärnan typ. Ja. Att det blir någon slags stress.
Ja.
Och det tror jag också är extremt vanligt, för att många så fort man får bekräftat då från att man ska få hjälp med IVF
så blir man av.
Då slappnar de av och blir gravida innan de ens hinner få hjälp.
Men också, du slappnar av på ett sätt. Men på ett sätt så slappnar du inte av. För du blir livrädd.
Men det ligger måste ligga en underliggande stress där hela tiden.
Ja. Jättemycket.
Även om man är så här, men det kommer. För jag vet, typ, när vi började. Så jag var så exakt som dig. Och då visste jag ändå att jag kunde bli gravid. För jag hade varit gravid en gång tidigare. Och jag bara alltså händer det så händer det. Men vet, jag tänkte på det. Alltså varenda gång efter sex tänkte jag, undrar om den här gången så blir jag gravid. Så det ligger där.
Ja.
Oavsett om man vill eller inte.
Och när vi började med de här tabletterna så funkade det när jag tog en vanlig dos. Så till slut så bestämde de sig att nej, men du får gå på dubbeldos. Så att jag började ta 2 tabletter om dagen istället.
Hur påverkar det dig liksom med humör och
jättemycket.
Är det hormoner man, eller vad är det man trycker det. I sig?
Alltså det är hormoner som gör att dina äggblåsor liksom blir mogna. Det hjälper typ till kroppen att pusha på. Att hej, nu vill typ kroppen bli gravid. Så att det är lite så att den försöker hjälpa till. Men det funkar inte.
Men när tog ni steget och sökte till så här, ni kände så här, nej det går inte. Vi har försökt med tabletterna och vi har mycket sex, men det är inget resultat. Liksom.
1,5 år, då började jag prata med min gynekolog. Och bara så här, det här funkar inte, jag vet inte vad jag ska göra, jag känner att jag är ledsen. Vi kommer ingen vart, jag bara känner mig stressad. Och det vet jag då att jag pratade med sköterskan om. Och då sa hon bara, du behöver inte stressa över det här. Varför ska du stressa över det här? Herregud, du kommer få barn någon gång. Och då känner jag bara så här, ja fast...
Det är jävla fitta på käften.
Och jag hade blivit så jävla frustrerad.
Jag hade blivit hjälplös.
Ja, och också typ så här, då kände jag bara så här, vet du hur många gånger vi har sex? Hur många gånger jag ligger med benen upp mot väggen för att jag då kanske inte vill att det ska rinna ut så snabbt?
Alltså det där, jag trodde inte folk gjorde det där. Nej. Alltså jag har ju sett att folk så här, att man så här, ska lägga med benen upp och så. Jag
men vadå, hjälper det?
Nej. Men det är för att de inte ska rinna ut. Alltså precis som du sa det, att man tänker liksom att om jag ligger så här... Alltså nu säger jag ju bara vad jag tror vi har sett. Du kan ju berätta mer. Men att det är för att de inte ska rinna ut. Jag har sett en massa att folk liksom ligger så. Så ligger så jättelänge. Och jag vet
att man har hopp då att det ska liksom gå
bättre. Du gör så mycket grejer som...
Vad är det konstigaste du har gjort?
Jag har stått på händer.
Ja, det har det.
Ja.
För att det inte ska rinna ut.
Jajamän, mot vägen.
Hade du någon liksom när du väl var i det? Hade du någon nära dig? Eller var du uppe redan då så här att shit, det här går vi igenom nu och pratar mycket om det?
Inte när vi inte gjorde IVF:en så att säga.
Nej.
När jag gick på tabletterna och det. Nej. Alltså det var ingen som visste om det.
Det var det jobbigt och att vara så ensamma i det? Fast ja, du hade ju Marcus det. Då såklart.
Det var jättejobbigt. För att det var så här, ja, vi är ensamma om det här. Det var ingen som visste. Och det var jättejobbigt. Alltså jag var så här, nu står vi här ensamma liksom. Men när vi väl tog steget och pratade med våra gynekolog och bara så här är det. Vi vill ha barn. Och han bara säger, jo jag vet det, för ni har ju liksom, ni har ju fått tabletter. Så då sa han att nej, vet ni vad, vi tar steget nu. Nu skriver vi papper och vi skickar in remisserna till Sahlgrenska. Vilket vi gjorde mars 2016. Skickades remissen in. Vi kommer inte till Sahlgrenska förrän i november 2016. Det är så lång väntetid, för under sommaren har de stängt. Så i november 2016 så fick vi komma till Sahlgrenska och träffa läkare och det här. Och Marcus fick göra spermaprov.
Ja, förlåt jag avbryter nu, för det här tänkte jag, för jag satt och tänkte på det, att nu vet ju du att du har PCOS i bakgrunden.
Ja.
Men någonstans här, alltså, kollar man inte spermier tidigare än det här?
Nej.
För då har ni hållit på i nästan typ, vi säger 2 år här. Men ni har inte kollat spermierna än så länge.
Men då kollar man spermien och spolar, va?
Spola gjorde vi redan när vi började med tabletterna. Då så gjorde de en spolning för att se om det finns någon blockad. Och det gjorde det inte. Men först då så gjorde de ju då spermaprovet när vi kom till Sahlgrenska. Och de gjorde testet på mig. Vi gjorde blodprov båda två. Vi gjorde inskrivning. Vi fick ta kort. För det gör man när man kommer till Sahlgrenska. In till reproduktionsmedicin som det heter då. Då tar de kort på dig. I en webbkamera. Så att de har det inne i sin typ lilla journaldagbok som är mig och Marcus. Det är för att när man ringer in så vill de veta vem du är. De vill se det på bild, för att det blir liksom lite mer personligare. För annars så har de ju bara ett namn och vet liksom inte vem man pratar med.
Det är ju ganska fint, för då blir det nästan som att de, även fast det är kanske olika personer som jobbar där, så blir det ändå att de gör den här resan tillsammans med er. Alltså de säger hej Ida, alltså så här att det blir liksom så här att de har koll på vem som är vem. Men verkligen. Då det här med spermaprov. Då runkar han alltså i en kopp.
Jajamän.
Han gör det hemma.
Nej, man fick på avdelningen.
Va?
Men jag vet att man kan välja att göra det hemma.
Men då skulle det vara inne inom en viss tid.
Exakt, jag läser lite om detta. Men hur, jag måste bara fråga liksom, för då kommer ni dit och då vet han om att han ska lämna ett prov där då. Hur är han, känns det innan? Pratar, var han nervös? Tyckte han att det var jobbigt?
Han tyckte det var jobbigt. För att...
Underfall är många som inte liksom så här kan få upp den. Liksom.
Jonas har ju gjort ett spermaprov.
Jaha.
Alltså jag var jättesur den dagen.
Han gjorde det på jobbet typ.
Ja, Jonas såg.
Var du sur?
Ja, för att han skulle runka. Det är bättre att han sätter på mig. Men jag.
Ja, nej, men man gör det på våningen under reproduktionsmedicin på Sahlgrenska. Så att de har liksom ett eget sätt. Det Marcus har berättat för mig då, det är ju att han har fått liksom hämta en kopp i den här lilla receptionen. Och där står det ju tjejer hans ålder. Så att det tyckte han var jobbigt. Han bara såhär,
jag fattar det.
Ja, då ska vi se. De vet precis vad jag ska gå in och göra. Han tyckte det var skitjobbigt. Men så gick han ju då in i det här lilla rummet. Och han har berättat för mig typ att det är 2 fåtöljer och lite tidningar. Och han bara såhär, tidningar? Det, alltså, för att man är ju så nervös där inne. Och det fattar jag. Herregud, han ska prestera. Han känner bara, nu måste jag prestera 100%. Men det gick bra, tror jag. Eller så, det
och det
bra.
De gör då är liksom att titta liksom hur hans spermier, hur de simmar.
Precis,
och
kvaliteten.
Isak, jag vet att när Jonas och Kalle de gjorde det så kunde de ju se då hur många det som faktiskt lever, hur många det som är aktiva, hur snabbt de rör sig. Alltså typ lalala.
Och det, gjorde det de tar de ju med dig när man har det här samtalet sen efter typ, jag kommer inte ihåg hur länge det var. Men då vet jag att vi satt oss ner och pratade om det här, jag, läkaren och Marcus. Och då var de så här. Det är PCOS som är mycket, för att dina ägg släpper inte. Du har ett högt ämnesomsättningsvärde, så du kommer behöva börja på vaccin. Och du var så här, okej.
Vad är det?
Det är, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men jag hade alldeles för höga värden utav någonting som tydligen kunde påverka det. Så att jag fick börja med tabletter, vilket är väldigt vanligt. Alltså så här, vaccinvärde, det kan du ha även fast du liksom, ja, det har så mycket olika faktorer liksom. Men då vet jag att de sa till Marcus, för min Marcus och min man, han snusade väldigt väldigt mycket innan. Han kunde liksom snusa 1,5 dosa om dagen.
Oj.
Ja, jättemycket. Han kunde liksom ta dubbelmacka kallar det, då tar han 2 snus liksom, så här. Så okay. Att, men då sa de det att du behöver sluta. Du behöver sluta nu, Marcus, för att det här kan påverka. För att de simmar inte jättelångsamt och de simmar inte jättesnabbt. Men du behöver sluta för att vi tror att det kan vara en påverkande faktor i det här. Så han slutade samma dag. Så han var bara så här, nej, vet du vad? Det här är inte värt det. Nej. Så han började med Oniko istället, om det är nikotin eller tobaksfria. Och sen startade ju våran resa där. Då var det sprutor och det var...
Men tar du sprutorna hemma då?
Ja, det gör man. Man får allting utskrivet. Så att man får, när man är hos läkaren, så är det, du får antingen ett kort program eller ett långt program. Antingen sprutor eller nässpray.
Okej.
Okay. Och de bestämde direkt att nej, men vet ni vad, vi kör på, vi kör sprutor. Så man tar en spruta först i några dagar och sen kommer du tillbaka och så kollar de och sen börjar du med en spruta till, så du tar två sprutor. Det är just för att de ska växa till sig, mogna och sen för att de ska stanna kvar. Mm. Och när du tar sprutan som du gör så att de ska stanna kvar, då har du fått ditt datum för äggplocket. Okay. Och när man gör äggplocket då får din man följa med. Göra alltså, då får de liksom gå ner och ja, runka och så en kopp. Och sen så kommer det här provet upp till stället där du gör äggplocket.
Så det här är bloppet på typ någon timma typ? Eller
ja, okay, alltså det går jättesnabbt. Mm-hmm. Och du får då göra äggplock. Och där får du också reda på hur många ägg du får ut. Och de gör då, antingen de gör ICSI heter det. Då är det att de liksom tvingar spermie och ägg ihop. Eller så låter de dem hitta varandra själva. Liksom. Och första äggplocket jag gjorde, då fick jag ut 21 ägg.
Är det mycket eller lite? Alltså, vad är normalt?
Jag vet inte om det är normalt.
Det låter ju mycket.
Det låter jättemycket.
Ja. Men jag måste gå, om vi bara går tillbaka till när liksom ni sitter där på det här mötet med läkaren. Mm. Och ni vet att här och nu, alltså när vi lämnar den här dörren så börjar vår IVF-resa. Mm. Alltså hur är känslan? Alltså, man får liksom med sig sprutor hem då liksom, på plats.
Du får recept så att du får plocka ut. Och de här ingår ju i liksom högkostnadsskyddet så att du behöver ju betala tills du kommer upp till högkostnadsskydd. Och de här sprutorna är ju helvetes dyra.
Mm-hmm. Vad kostar, alltså första gången när ni hämtar ut dem då, vad kostar, kommer du ihåg vad...
Alltså jag tror nu, jag är inte 100, men om jag kommer ihåg rätt så låg vi kanske på 900 000 kronor för de här sprutorna. Mm. Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket pengar i alla fall. Och det var ju samtidigt chocken där och då, för jag vet när vi kom in i väntrummet när man fick sitta och vänta, hur mycket människor det satt där.
Ja, alltså när du skrev till oss om att du skulle komma hit, jag tyckte det var så fint att du skrev så att när ni kom in i väntrummet och såg hur mycket människor det var där som skulle göra samma resa som ni. Mm. Det var den dagen ni bestämde er för att bara shit, alltså vi ska ju prata om det här. Mm. Vi ska inte alltså, ha detta som en hemlighet, utan vi måste prata mer om det här för att det ska bli mer normaliserat.
Ja, alltså verkligen. För jag, om vi ska liksom titta på mig och Marcus, så är ju oftast jag är en drivande person. Jag är så här, det här ska inte himlas om någonstans överhuvudtaget. Och jag frågade honom, för att jag kände så här, den här resan gör vi ihop. Den här resan gör inte jag själv. Vad tycker du? Och han var så här, fast vad tycker du? För det är du som gör allting. Jag står i princip i sidan av. Jag är här och stöttar dig och jag är här och jag går också igenom det här, men det är du som gör alla liksom sprutorna, ingreppen och så här. Och då sa jag till honom att nej, men jag känner att jag är öppen om det här. Och då sa han precis som en sak att jag vill också att vi är öppna om det här. Jag vill att vi pratar om det här, för att det är ingen... Alltså den chocken när vi kom in, så mycket par som satt där.
Mm.
Alltså det var inte... Jag blev jättechockad.
Var du rädd, eller var ni rädda innan ni kom in och bara shit, sen så träffar vi någon vi känner här typ? Alltså innan ni bestämde er då för att...
Ja, det var väl. Samtidigt, för att man hade ju aldrig pratat om det. Det var ingen som har pratat med mig om detta.
Nej, men, för jag tänkte det, alltså, det finns ju kanske någon här som lyssnar som inte vet vad IVF är. Och jag vet inte om vi faktiskt har förklarat riktigt vad en IVF-behandling går till. Nej. För det är väl att man plockar ut ett ägg.
Mm.
Alltså man befruktar ett ägg utanför kroppen.
Precis.
Och sen i slutet, det kommer vi komma in på, men i slutet av den här IVF så stoppar de tillbaka ägget i din livmoder.
Precis.
Och där hoppas man då att det ska fästa och skapa ett foster.
Mm. Precis. Ett embryo,
ja, exakt.
Ett embryo puttar man in.
Ja.
Jag bara embryo.
Ja, jag sa också jag bara embryo.
Ja, embryo. Men just det.
Ja, man ju. Och det är ju alltså bara resan. Jag har ju hört så mycket runt om mig, vänner och sånt, när vi öppnade upp oss första gången vi gjorde försöket. Att jag var ju så konstig. Mm. Alltså jag var jättekonstig. Jag vågade inte gå ut.
När, alltså när du liksom hade fast det liksom?
Ja, när vi hade...
Varför tror du att det var så?
Jag vet inte. Jag blev så himla rädd
jag,
på något sätt.
Jag kan typ, alltså tänk så här.
Det skulle hända någonting.
Ja, men det är det jag menar. Tänk så här. Alltså man vet ju själv, alltså ni vet när jag bar på Love, att det var så här, ibland var jag rädd när jag gick för fort.
Ja.
Framförallt innan vecka 12. För jag bara, jag kommer stressa, alltså han kommer bli stressad, jag kommer bli stressad, det kommer hända någonting. Och du vet, det var något tillfälle som du vet så här, jag ställde mig upp för fort och jag bara, aj. Och du vet, och då blir jag också rädd. Jag bara, nej nu har han lossnat. Eller lite sådana grejer. Och då du som är så himla alltså medveten om att alltså förhoppningsvis så kommer den här fastna och bli ett barn.
Mm.
Det är ju inte konstigt att du i den här situationen blir så här, jag vågar inte röra mig. Alltså jag kommer ligga här tills jag får det bekräftat liksom.
Vi började när vi gjorde första ingreppet eller så, första äggplocket och de plockade ut ägg och det här. Så befruktades de och då fick vi till oss att det var 21 ägg som hade plockats ut. Men att det var endast 3 stycken som klarade sig. Och som blev befruktade. Men då var det 2 stycken som delade sig alldeles för fort. För det är också det. De får inte lov att sätta in ett ägg som delar sig för fort.
Okay.
Alltså befruktas för fort. Det ska gå i en viss takt. Men när jag väl då hade gjort äggutplocket och de hade befruktat och de sa att det finns ett ägg kvar, så blev jag överstimulerad. Alltså hormoner hade påverkat mig så mycket, så när jag stod i hallen hemma, det här kommer jag ihåg jätteväl, vi stod i hallen hemma och jag ser mig själv från sidan och bara, men gud, jag ser ju liksom gravid ut. Jag ser jättestor ut. Då går vattnet. Alltså det kommer som världens fors med vatten på golvet. Ja. Och jag bara, men gud, vad är det som händer? Det är någonting som är jättefel. Så att då ringde jag Sahlgrenska och bara så här, nu är det någonting som inte stämmer, för att det är som att ett vatten har gått och då har de inte ens satt in ett ägg. Utan då är det så här, då är jag under liksom tiden att de har gjort äggplock och jag väntar på att de ska sätta in embryot tillbaka. Och då var det så här att okej, du får komma upp, vi får kolla dig. Och då hade jag blivit överstimulerad. Jag hade alltså fått för mycket hormoner i sprutorna.
Mm-hmm.
Så jag blev nekad att sätta in det här ägget. För det kunde vara en fara för mig själv. Det kunde vara att jag kunde blivit jättesjuk. Okay. Så att de sa bara att stopp, vi får bromsa det. Vi får frysa ner det här ägget.
Men gud, hur känner ni då? Känner ni bara misslyckande? Eller?
Jag blev ju vansinnig på mig själv. Jag blev jätteledsen, jättearg.
Men du blamade dig själv?
Jättemycket. Eller? Alltså jag stod och skrek i vårat vardagsrum.
Men vad hade du kunnat göra annorlunda? Liksom?
Ingenting.
Nej, men det här låter ju som att det har blivit något fel. Alltså om man får vara sån. Men att de ska ha koll på hur mycket beslut du ska ha.
Och det är det också. De första omgången, det här är liksom hemskt att säga, men det blir ju typ en liten test. Mm. Och så har man endast 3 försök på sig. För det är det du får utav landstinget. Du får 3 försök gratis.
Men fick ni, hur många försök gjorde ni?
2.
Och fick ni något missfall på vägen?
Vi fick, jag vet inte om man får lov, alltså inom liksom gränserna kallar det ett missfall, men de satte in ett ägg på andra äggplocket satte de in. Och då efter 15 dagar ska man göra det här gravtestet då för att se om det är positivt eller negativt. Men då står jag och slänger soporna i vårt soprum och känner bara att shit, där var det någonting som rann till, vad var det? Och jag liksom stoppar handen i trosorna för jag blir så här, undrar om det är en blödning kanske bara, och får upp en klump i min hand och bara så här, det här var inte bara blod, utan det här är ju liksom ett befruktat embryo som åkte ut från mig efter 15 dagar. Det är ju inget foster på det sättet. Du ser ju inte att det är någonting, men det var liksom en klump.
Men så är det ju, alltså, du har också haft abort. Det är ju också typ att man får ut den här klumpen.
Ja, precis. Mm. Och då var det, alltså först och främst kände jag mig sjukt äcklad för att jag stod och pillade mig i mellan benen i soprummet.
Jag hade gjort exakt likadant.
Ja, för man blir så chockad där och då, och då var det bara så här, okej, nu ska jag ta det här jobbiga samtalet och ringa in, för man måste ringa in till Sahlgrenska. Mm. Oavsett om du har fått ett positivt eller negativt svar så måste du ringa in. Och då ringde jag in och sa det att det har blivit negativt. Det rann ut i soprummet. Och det var ju skitjobbigt. Alltså, jag började gråta jättemycket.
Såklart.
Vi hade Elin. Jag tror jag hon heter. Elin eller Sofie. Det är alltid samma sak. Jag glömmer verkligen vad hon heter. En sköterska på Sahlgrenska.
Kom du nära henne?
Ja. Mm. Alltså sjukt nära.
Hon det måste ju vara viktigt när man går igenom en sån grej. Att så här, ha samma... en och samma kontaktperson som ni kan vända er ringa till.
Alltså. Fantastisk. Alltså, hör hon det här så är du bäst. Alltså, hon gjorde så mycket fint för oss. Svarade, ringde till och med upp. Alltså, det är ju bara hennes jobb egentligen. När hon går hem så ska ju hon kunna släppa det. Men hon ringde liksom på, ja, men innan hon gick hem. Hej, vill jag bara kolla läget där? Hur mår ni? Alltså, fantastisk. Fantastisk. Mm. Och hon har gjort... hon har räddat oss i många lägen där man bara känt att nu är jag upp, nu skiter jag detta. Men... när vi då, ja, när jag blev överstimulerad så fick vi inte sätta i det. Och när de, då ska man tina upp det. Och när de tinar upp det så ringer de klockan 12 på dagen och säger, det har klarat sig. Det har inte klarat sig. Och då vet man, antingen ska jag inte Sahlgrenska nu eller så ska jag inte Sahlgrenska. Så när de ringde klockan 12 första gången då när jag blev överstimulerad så kom jag ihåg att jag bröt ihop. Alltså jag blev så ledsen för jag bara så här, det här är mina ägg. Varför samarbetar inte min jävla kropp med mig? Varför gör den inte som jag vill? Det är jag som ska styra min egen kropp.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Från att då det här ägget inte fastnar, eller embryot, då måste man börja om.
Alltså det beror alltså på hur många du har. För okay. Första äggplocket jag gjorde, då fick jag ut 21 ägg.
Mm.
6 stycken blev ju klara. 3 stycken fick de kasta. 2 stycken delade sig för fort. Och 1 klarade sig.
För visst är det så om du skulle få ut många ägg och det var jättemånga som klarade sig att du kan frysa in då till nästa gång om du skulle göra IVF igen.
Exakt.
Ja.
Och allting är ju så olika också. För att när du gör IVF så då kommer man ju tillbaka till det här att antingen så får den befruktas i 2 dagar eller så befruktas den i 5. Det beror lite på. Varför vet jag inte. För det fick vi aldrig svar på. Vi frågade. Men vi fick liksom inget så här fullständigt svar att så här är det.
Mm.
Men när vi gjorde äggplock nummer 2 så fick vi ut 6 ägg. 3 stycken fick de kasta. 1 delade sig för fort och 2 stycken blev bra befruktade. Eller bra befruktade, men de blev befruktade och de delade sig bra.
Mm.
Så då satte de ju in det och då var det ju det här första då som de satte in som rann ut i soprummet. Så då visste vi att de hade fryst ner det andra. Och då säger de på Sahlgrenska att det här kanske är ert guldägg. Vi får se.
Alltså det som är, de hade fryst ner.
Ja, precis. Och då började jag säga, okej. Jag vågade inte tro på det för att jag höll ju mig... alltså jag var ju så rädd för jag höll mig inne när jag väl hade blivit befruktad första gången. Då höll jag mig inne. Jag blev jättekonstig. Alltså jag var...
jag tror att det är helt normalt.
Det alltså
man gör ju en grej som... alltså det går inte ens att föreställa sig. Och när man, jag kan tänka mycket känslor det är och oro och Jag hade nog varit exakt likadan.
Hade du folk som förstod eller hade du folk som var så här, du behöver bli tråkig eller
både och?
Hade du vänner som lämnade dig? Och...
Ja, det hade jag. Jättemånga.
Hur, alltså,
som
hur...
försvann för att för de inte förstod.
För att du inte ville eller kunde eller ville umgås.
Ja.
Ifrågasatte du dem?
Ja, det är det. Varför? I efterhand? Absolut inte då.
Nej.
För då var jag alldeles för känslig. Jag orkade inte. Jag hade en sån stor resa med mig själv. Mm. Sen hade jag ju vänner kvar. Alltså fantastiska vänner som jag fortfarande har idag. Som jag värdesätter extremt mycket. Som dessutom har sagt till mig efteråt. Att du blev konstig där. Det blev du. Men vi visste vilken resa du gick igenom. Oavsett om vi inte kunde relatera. Så såg vi på hela dig. Mm. Och du har betytt så mycket för oss innan. Så varför skulle du inte betyda mycket för oss nu? Du går igenom en förändring i livet liksom.
Men du, alltså, för ni berättade då för era vänner att ni gick igenom den här resan.
Ja, det gjorde vi. För de närmaste. Och även mina svärföräldrar. Och min mamma.
Mm.
Min syster fick också reda på det. För jag var lite så här, vi håller det inom oss själva först. För att jag var så himla känslig. Och Marcus kände också att det var liksom lite jobbigt där och då. För att vi visste ju inte.
Jag kan tänka mig att det är svårt att föreställa sig. Oavsett om man har fått all information. Att föreställa sig hur resan kommer vara. Eller så här, okej, vad är det vi... Vad fan är det vi ska göra nu egentligen?
Ja, och sen också, typ, jag vet inte, pratar jag från om jag själv har känt. Mm. Men bara slippa alla frågor. För man själv är så här, jag vet inte. Jag har ingen jävla aning. Jag önskar att jag kunde svara på alla de här frågorna.
Men också, man har så mycket frågor i sig själv som man inte kan svara på. Och då blir det så här, nej men jag struntar i det. Jag svarar inte. För jag kommer ihåg så väl när vi berättade för Marcus föräldrar. När vi satt i deras uterum. Att vi har börjat med IVF.
De vet inte ens vad det är, eller?
Ja, de visste ju vad det var, men de blev ju så här, jaha. Mm. Alltså jag kommer ihåg chocken, men jag kommer också ihåg deras peppande ord. Mm. Alltså så här, och man blir typ rörd. Men de var ju så här, ja men vi kommer alltid stötta er.
Mm.
Oavsett liksom. Och då känner man så här, åh, tack.
Jag kan tänka mig att så här, när man väl får de peppande orden tillbaka så är det så här, ja det var därför. Alltså, men det känns skönt att jag har delat med mig det här nu och jag... Alltså skönt att ha några fler som är med och gör resan med en.
Mm. Men också några andra som kanske tror på en när man själv har tappat i hoppet. Mm.
Ja, verkligen. För sen när vi väl, alltså när vi skulle göra sista insättningen då.
Men var det guldägget?
Ja,
det var
Matteo är guldägget. Det är
han. Gud, jag ryser hela kroppen.
Nej, jag med.
Ja, det är jättefint. De skulle sätta in det. Jag kommer ihåg att jag satt där hemma eftersom att jag redan hade gjort det en gång innan. Så ja, men alltså jag kommer ihåg hur man satt och väntade. Klockan är 11:54. Klockan är 11:55. Klockan är 11:56. Man satt ju bara och kollade på klockan hela tiden. Någon ser ingen vid tolv.
Men det är det en grej att de alltid ringer vid tolv?
Ja.
Gud.
Ja. Oftast. Så att det var för fasen. Och det här var ju 8/6/2017. Så att vi började med våra behandlingar i december 2016. Och så alla äggutplock då. Och så överstimuleringen. Och att det rann ut. Och så här, det tog ju lite, ett halvår ungefär. 7 månader.
Mm. Och det kändes som hur många år för dig?
15. Mm. Alltså jättelångt. Jättelångt. Så 8/6 sätter de in. För de ringde då vid 12. Och bara att ja, det har klarat upptidningen. Du kan komma in. Vid 2. Okej. Okay. Alltså det var den chocken. Och då ringde jag till Marcus och berättade bara att det har klarat sig. Och han blev ju helt tyst. I telefonen. Han blev ju jätte, bara så här, vadå? Ska vi göra en insättning nu då? Ja, det ska vi. Så att klockan 2 åker jag in. Du får följa med. Och han bara så här, ja, jag måste ringa min chef. Jaha, vad ska du säga till din chef? Mm. Alltså det var ju verkligen så här, okej. Okay. Så att vi åkte ju in tillsammans och satte in det här. Och då hade de även gjort för att eftersom att första insättningen rann ut så hade de byggt på min slemhinna med tabletter. Så man hade fått äta tabletter som byggde en tjockare slemhinna så att det här ägget liksom skulle typ kunna bona in sig.
Mm.
Och man ser ju allting på en skärm. Så riktigt. När du ligger i detta rummet så ser man på en skärm som ligger precis ovanför dig. Typ som en tv.
Mm.
Där då så är det... Så ser man när de kommer in med den här tunna slangen som ska in i liksom livmodern. Och så petar de in ägget så ser man det här. Alltså det ser ut som ett riskorn som ligger. Så ser man det lilla riskornet och så är det så här. Jaha, där ligger liksom ett litet riskorn nu. Shit, det här är verkligen mitt. Så att där också blir man ju så påverkad. För att då vet man att nu ligger det här ansvaret på mig. Mm. Så jag satt ju, alltså jag blev ju konstig där med. För då satt jag på Livsmedelsverket. Vad får jag äta, vad får jag inte äta? Ja. Vad ska jag göra? Jag får inte träna, jag får inte motionera. Alltså jag får inte göra någonting, för att jag blev ju helt så här, oh shit. Och det sa ju de till mig på sjukhuset också. Försök inte träna. Bara ta det lugnt, vila nu 2 dagar, för det kommer kännas som mensvärk.
Mm. Mm.
Så jag sjukskrev mig 2 dagar. För jag var så här, nej, alltså mitt jobb då var så stressigt. Så jag sa, nej, jag ligger hemma de här 2 dagarna då.
Mm.
Och där och då bestämde jag mig också att nej, det här ska inte påverka mig. Händer det så händer det. Jag kan inte göra någonting. För det var också det då sköterskan sa till mig. Du kan inte påverka om det sitter kvar eller om det åker ut. Du kan inte det. Så att jag började liksom leva som vanligt. Fast samtidigt i huvudet så var man ju livrädd. Mm.
Men hur, från och med att du stoppar in,
mm,
hur många veckor går du tills du ska ta ett test?
15 dagar går man. Så ungefär 15. 2 veckor.
Mm.
Jag fuskade då. Så att jag tog ju testet 23 juni. 2 dagar innan midsommar.
Jag bara, eller hur många dagar hade det gått då?
13 eller 14. Så att jag skulle göra det idag. Ja, för jag tog det på fredagen.
Mm.
Och vi skulle iväg till några vänner och fira lite så här. Och så på lördagen skulle jag ha tagit det. Så Marcus var verkligen så här mot mig. Du får inte ta det, för att det här får inte förstöra våran dag.
Mm.
Tänk om det skulle vara negativt.
Mm. Men har du i det här, alltså, har du några symptom? Känner man av någonting där?
Jag gjorde inte det, och det var därför jag var så rädd.
Mm. Men vad visade det?
Positivt. Så att jag kissade i smyg. Jag sprang in där på toa på morgonen liksom, och bara, jag kissar. Och då kommer jag ihåg att Marcus sa det. Jag hör att du är inne på toan. Och då var jag så här, ja men vad fan, kissa får man väl göra? Eller?
Mm.
Och då var jag så här, fast gör du testet? Nej.
Men tror du här och då att du på något sätt hade ändå en liten aning?
Ja, lite. För att på något sätt så kände jag mig så lugn i det.
Mm.
Så att någonstans undermedvetet så tror jag att jag visste. Liksom.
Får jag fråga en sak?
Fråga
när du nu plussade,
mm,
vilken vecka är man i då?
Alltså då är du i, ska vi se, vecka, vad är det de räknar? 3 tror jag.
Ja, för det borde, för den ligger, alltså ägget och spermien ligger väl typ i cirka typ 5 dagar någonting.
De befruktades i 5 dagar innan de förde in det. Så att, ja, men typ 3 veckor.
Okej. Okay.
Och det första jag skriker när jag har kissat på stickan och bara ser att det är ett plus, så skriker jag bara, du ser vi pappa. Du fattar inte, jag plussar, Marcus. Oh, och då kommer han bara in på toan och bara, du ljuger. Nej, alltså det blev ju så himla känsligt. Så att jag ringde... Jag ringde Marcus. Vi ringde Marcus mamma och pappa på FaceTime. Och de är inte vana att vi ringer på FaceTime. Det är typ 8 på morgonen. Man bara, ja, hallå. Mm. Och sa att ni ska bli farmor och farfar. Och jag kommer ihåg Marcus pappas intryck där han började gråta. Mm. Han bara bröt ihop. Mamma ringde vi. Och mamma säger bara att vänta lite, jag måste sätta på mig glasögonen. Va? Vänta lite, det finns ingenting att se. och det var liksom där och då kände vi när jag plötsligt att nej, nu är det dags, nu är vi öppna, nu pratar vi om det här hur mycket som helst liksom. För nu har vi plussat och nu tänker jag bara vara öppen.
Men var det inte oroliga första veckorna där?
Jo, att så här... jätteoroliga.
Mm. För det vet jag ju själv när man var gravid, alltså de 12 första veckorna då, för att man säger ju efter vecka 12 brukar det oftast vara. Jag var ju jättenojig.
Vi gick ut med lite av de värmsta vännerna och också typ lite så här bekanta. Mm. För när vi väl hade börjat plussa, eller när vi hade plussat på midsommar där, så kunde jag inte hålla mig. Så det första jag sa när vi hoppade ut ur bilen, jag är gravid. Okej.
Okay. Men det är ju förståeligt.
Oj, såklart.
Ja, för det är ju förståeligt. För det är en milstolpe för er del.
Ja.
Alltså milstolpen är ju för 12 veckor.
Ja.
För de som kanske är lätt då kan bli gravida.
Ja, och med tanke på hela den... jävla resan.
Ja, men att det då liksom lossnar första gången eller att det liksom då rann ut. Och jag kan tänka mig att det här är ju det ni har strävat efter från start. Att det liksom ska fastna och att det ska bli positivt.
Mm.
Sen kommer ju resterande såklart. Alltså de här 12 veckorna som du pratat om, Nanna. Och, men innan dess är det så här, det är ju så himla fel. Är det väl det viktigaste att det ska börja växa? Alltså fastna liksom.
Fastna och växa. Och det var också att när man gör IVF så får du ett ultraljud i vecka 9.
Okay.
Just bara för att se så att allting sitter på rätt plats. För det kan ju, alltså chansen finns när du gör det här är att det kan bli ett utomhavandeskap.
Okej.
Mm. Så att då ville de ju liksom gå in och kolla att allting såg bra ut och då fick vi se ett tickande hjärta. Då var det så här, shit, nu är detta verkligen på riktigt. Så att man blev jättekänslosam.
Illamående, alltså något sånt.
Spyrde från vecka 5 ända fram till vecka 39.
39?
Jajamän.
Nej.
11 gånger om dagen.
Skämtar du?
Men då, alltså jag då som alltså kan bli gravid på ett vanligt sätt har du tyckt att det var fruktansvärt? Tyckte du fortfarande, jag fattar att du fortfarande tyckte att det var fruktansvärt men var det liksom som en bekräftelse för hela tiden liksom? Eller var det så här att nej, jag orkar inte mer?
Det här var en bekräftelse på att jag visste att det var där hela tiden.
Ja, en påminnelse liksom.
Ja, man var ju livrädd, alltså spydde man inte. Så var man ju bara såhär, shit, nu har det någonting. För den här oron går ju hela tiden. Och också, jag kommer ihåg att läkaren sa det till oss när vi hade plussat, att är det så att ni föder ett barn som inte lever eller att barnet kanske typ dör i magen, då har ni ett försök kvar. Och jag kommer ihåg de här orden. De satte sig så hårt i hjärnan på mig. Att tänk om jag föder ett barn som inte lever. Tänk om det är där i magen. Ska jag börja den här resan igen då? Kommer vi orka det? Kommer det här ta på oss? För att jag vet att även fast vi alltid peppade varandra jättemycket så blev vi också väldigt mycket ovänner den här tiden. Vi var väldigt, alltså för båda var
så. Men det måste ju ta extremt mycket på en.
Verkligen.
Och stressen också. Det märker man ju själv under de stressiga perioder. Jag hatar Jonas liksom under de perioderna. Och det här är mycket känslor och det är liksom så här, och du då som kanske blamear dig själv. Mm. Alltså det är klart att du blir arg på dig själv och då så är du väl ute på honom. Och tvärtom kanske.
Verkligen. Verkligen. Och han förstod ju det. Men samtidigt, alltså jag, så många gånger jag bad honom dra åt helvete.
Men det finns ju gränser hos han också.
Såklart. Alltså, ja. Såklart. Och han var ju så här, jag vet att du går igenom det här. Jag vet att du tycker att det här är skitjobbigt. Du, alltså, jag finns här och jag fattar att du blir arg. Liksom.
Mm.
Men sen var det ju självklart många under den här resan som var riktiga, alltså svin. På riktigt alltså.
Vänner?
Ja, riktiga svin.
Skulle du vilja hänga ut någon? Nej.
Nej, men vad
många
hände?
Man hade kunnat ut. Nej, men alltså, det var ju många som visste att vi... alltså så här, när vi väl försökte skaffa barn då var ju jag var 19, Marcus var 21. Och då vet jag att jag la ut en bild på Instagram på mig och Marcus. Vi var uppe i Grebbestad för mina svärföräldrar har husvagn där. Så att vi var där uppe och vi var på bryggan och kommer inte ihåg vem det var, om det var någon av mina svägerskor som tog ett kort på mig och Marcus när vi gick och höll varandra i handen. Och då får jag en kommentar på Instagram bara att åh, du ser gravid ut, grattis! Ja, tack som fan för det. Och jag blev så arg. Alltså jag blev så arg. Så jag skrev till den här tjejen. Att hur fan kan du vara magert att skriva det här till mig när du dessutom vet att vi försöker skaffa barn.
Mm.
Och du har inte fått det bekräftat. Alltså det gjorde så ont mig. Vi är inte vänner idag, kan jag säga.
Nej, det har jag fullt förståelse för. Fick ni mycket frågor om ska ni ha barn eller... Mm.
Jättemycket.
Alltså, av folk som då kanske inte visste om att ni genomgick. Liksom, gick genom
alltså det var ju mer det här typ, när ska ni skaffa barn? Är det inte dags?
Mm.
Vad tycker ni?
Vad svarar man?
Nej, jag vet inte. Så jag bara, jag har ingen aning. Det kommer när det kommer. För att också, vi har haft folk runt omkring oss som i princip har kunnat kolla på en sån. Och bara, så tjup, hej, du har blivit gravid och gjort mycket liksom, aborter och så. Och det som jag har sagt, jag kommer aldrig blamea dig för vem du är. Mm. Kan du bli lätt gravid? Fantastiskt.
Mm.
Alltså jättefint. Och kan du inte bli det, då har du en resa och det kommer vara en berg- och dalbana. Det kommer det vara.
Mm.
Men det kommer också vara en berg- och dalbana i ditt liv som du kommer komma ihåg. Mm. Och som du också kommer känna att du växer som person.
Mm.
För du lär känna dig själv så mycket.
Ser du tillbaka på den här tiden som såklart en jobbig tid och tuff tid, men också som en fin tid?
Ja. För att så mycket närmare jag kom Marcus på ett sätt.
Mm.
Samtidigt som jag också lärde känna honom och mig själv extremt mycket.
Mm.
Jag vet precis vilka mina känsliga punkter är nu. Mm. Och jag vet exakt vad jag behöver för folk runt omkring mig för att jag ska må bra.
Mm.
Och där och då också så fick man liksom så här, man fick lite på vitt på svart. Så här, vilka är dina riktiga och äkta vänner?
Mm.
Ja, men det är det här. Det här är mina äkta riktiga vänner.
Mm.
Och det idag värdesätter man ju extremt mycket.
Såklart.
Nu vet man ju.
Mm.
Men Ida, sen kom ju lilla Matteo.
Jajamän.
För tidigt eller kommer man för sent?
39 plus 2 tog de ut honom för att jag spydde så mycket. Så att då sa de att du kommer inte palla med. Vi får plocka ut honom. Och där och då började en helt annan resa faktiskt. Mm. Då fick jag en förlossningsskada. Så att den här resan slutade inte och den här förlossningsskadan har jag kämpat med i 3 år. Jag fick en bristning, de klippte mig med sax för att
var han surklocka.
Han fastnade. Så att han kom inte ut så de fick dra honom med surklocka. Och då klippte de och sydde mig för hårt. Så när jag kom hem så sprack jag upp. Japp.
Aj, vet du. Aj.
Jajamän.
Man klipper uppåt och klipper man neråt.
Utåt åt sidan.
Oh, för fan.
Så du klipper ju typ mot rumpan till eller liksom ut mot låret eller så här åt sidan. Klippte de mig. Så att när de sydde mig så sydde de för hårt och det sprack upp. Och när jag kommer hem efter några dagar så säger jag att Marcus att det känns som att det är något som inte stämmer. Kan inte du kolla? Och han kollar och säger bara att alltså den här minen kommer jag aldrig glömma.
Gud, vadå såg han bara att det var helt öppet?
Jajamän, det var öppet, det var varigt.
Men du hade inte liksom känt det?
Nej,
eller?
Nej alltså man är ju så inne, ni har ju 2 barn själv. Ja. Alltså ni vet ju, ni har barn själv. Man är ju liksom i den där bubblan.
Ni är lite bedövad också.
Ja. Det är man.
Ja. Man vet ju inte vad som är vad.
Nej.
Eller?
Nej.
Men jag vet, jag är...
Nej, du visste ju inte.
Nej, jag, alltså jag bajsar ju nästan på mig utan att jag känner det liksom.
Ja, ja och, det, och så är det. Och det är där också, de pratar ju inte om det.
Nej.
Inte alls.
Nej.
Så att då, där började det en helt annan resa. Och den här resan har vi kämpat med nu i...
Ja. Men vad, på vilket sätt påverkar det dig idag?
Kan inte ha samlag ordentligt. Kan inte ha tampong när jag har mens. Kan inte sitta ordentligt. Jag vägrar alltid åt höger sida när jag sitter.
Men när ni har samlag, på vilket sätt gör det ont då? Om man får fråga det.
Hela tiden.
Att det är liksom, är du tajtare idag?
Ja. Jo, det kan man nog säga. Alltså, det har ju påverkat för att jag har en så mycket bindväv efter infektionen som drar i både en tarmsöppning och i mitt i öppningen till slidan. Skulle opererats 9 april förra året egentligen, men det ställdes in på grund av pandemin. Så att, och jag var på så mycket olika kliniker men det var ingen som ville ta mig. För att alla backade varandra. Alla läkare, nej det här är normalt, ingen fara. Tills jag kom till en specialist till Lidköping. Som sa bara att det här är absolut inte normalt.
Nej.
Men gud.
Tack min kropp för att du gav mig ett barn. Men nu har det här hänt liksom. När ska resan ta slut?
Men Ida, du har ju 2 barn idag.
Precis.
Jag vill gärna veta liksom... Hur, med tanke på den här förlossningsskadan också. Mm. Det gick helt okej att vara gravid ännu en gång.
Det gjorde det, men det påverkade extremt mycket. Mm. Vi gifte oss ett år efter, 1,5 år efter att Matteo hade kommit. Och sa att vi vill ha ett barn till.
Mm.
Herregud, vi vill inte, liksom, vi vill inte bara ha
ett barn. Hur gammal sa du att han var?
1,5.
1,5, ja.
Och jag var såhär, nej, vi måste, hur ska vi göra liksom? Vi behöver ha ihop.
För då var era i huvudet hela tiden. Okej, nu ska vi köra igång med en till IVF-resa liksom, och göra det här igen.
Ja. Och då var det så här, okej, vi behöver börja spara pengar.
Mm. Kostar det pengar?
När du har fått ett barn som har kommit ut friskt kan jag inte säga, för att barnet kan fortfarande komma ut med diagnoser. Men när du får ett levande barn ut så försvinner dina försök från landstinget. Då har du fått ett barn och då menar landstinget på att men då har du fått ett barn och ska du vara nöjd med det. Annars får du betala.
Aha, och hur betalar man?
Det beror helt på vilken klinik du går till.
Okay.
Vi kollade på Karla-kliniken som ligger på Kalanderska. Mm. Karla-kliniken heter Livio. Och då var det så här, ja okej, 3 försök. 80 000. Nu måste
alltså jag hade ingen aning.
Men
jag
hade ingen aning. För det är aning. Så då, alltså, för att IVF-behandling det är 3 försök.
Yes, och då är det 3 äggplock.
Det är det som ingår liksom. Mm. Det är så konstigt, det är som att man köper paket.
Typ. Men om du hade sparat och fryst in ägg, hade du ändå behövt betala?
En viss summa, ja.
Okay.
Inte lika mycket, för då har du redan gjort äggplocken, då har du redan gjort allting, då betalar du i princip för att de ska tina upp det och sätta in det.
Okay.
Men vi hade ju ingenting kvar, för Matteo var ju vårt guldägg liksom, så då var det så här, okej, då måste man börja om helt och hållet. Och vi frågade ju till de här sagerska, kan vi få göra det här? För vi kände oss säkra med dem, speciellt sköterskan då, så vi bara sa, kan vi få göra det här? Nej, det får ni inte. Vi går via landstinget, så att ni får göra det på en klinik där som gör det. Till exempel Nordic IVF då, eller Livio, som låg i Göteborg. Så att vi började kolla, och när vi gifte oss så sa vi det att vi önskade oss pengar till att kunna få ett till barn, och vi var ju jätteöppna med det här. Till och med inbjudan, för jag var lite så här, det känns typ alltså hemskt att önska sig någonting, för att jag har alltid känt att nej, men jag behöver ingenting liksom. Samtidigt som innerst inne har jag känt att jag vill ha till barn. Och det kommer jag ihåg att det var vissa som sa, som var utanför våra vänskapskrets, men ni är väl nöjda med ett barn? Och då var det så här, jo, det är klart att jag är nöjd med mitt barn. Det har jag aldrig sagt. Men jag vill ge mitt barn ett syskon. Och det är inget fel att känna det. För jag känner verkligen så här, det behöver också nå ut. Att
men varför ska man känna det? Sig att det räcker? Så här, varför ska man känna att det räcker med ett barn? Och att så här, du ska vara nöjd med ett barn? Ja, inte. Såklart man älskar och jättenöjd med sitt barn, som du säger. Jag vet, men det betyder inte att man inte vill ha fler. Eller så här.
Nej, jag vet inte. Och vi skrev ju ut i inbjudan då att... vill man ge ett bidrag till någonting, det är inget tvång, men vill ni ge ett bidrag så vill vi gärna ge Matteo ett syskon, skrev vi. Och vi fick en del pengar. Och jag började i samma veva på nytt jobb som jag verkligen älskar. Jag jobbar kvar där idag och jag mår så bra på min arbetsplats och trivs. Och jag känner verkligen att jag har hittat det jobbet jag vill ha. Och då sa jag det till Marcus att vi får börja med isättningar eller börja med den här processen igen när jag känner att jag har landat lite. För jag känner att det här fortfarande liksom är så uppe på kartan. Och vi började, ja, men vi njöt utav Matteo. Och hade det jättebra. Och så en dag när jag satt på jobbet så kände jag bara att någonting är jättefel. Jag mår inte bra. Jag tror att jag var magsjuk. Så jag åkte hem och kissade på en sticka och det visade sig att jag var gravid.
Alltså nu ryser jag igen. Alltså det här är så jävla fantastiskt ju.
Men i samma veva så gav man sig så jävla mycket skit.
Varför då?
För att det var så här, jag har ju gjort IVF. Då började jag blama mig. Jag har tagit försök från andra. Jag hade kanske kunnat bli gravid i alla fall. Vad gjorde vi för fel? Vi kanske skulle försökt mera den gången vi sökte. Alltså jättemycket. Alltså jag gav mig så mycket skit.
Men vet man så här att vad som hade kunnat påverka första gången och varför det funkar nu?
Nej. Vi har en teori själva, och jag säger inte att det är sant, jag säger inte att det stämmer, men vi har en teori själva över att min kropp hade fått lov att bli gravid och hade liksom förstått att okej, jag kan bli gravid. Wow, jag kan bära ett barn. Okej, ja, men vi kör.
Kan det vara det jag pratade om tidigare? Att det var någon rubbning i hjärnan typ?
Säkert.
För att du hade ändå fått bekräftat när du var ung att så här, ja, det här kan påverka dig i framtiden att du inte kan få barn. Det kanske hade satt sig så hårt och det hade skapat en otrolig stress, oro för dig, vilket har påverkat hormonerna och...
Det är man många gånger fick...
Ja, det är lätt att säga.
Ja, det är... men det är också många gånger man har fått till sig där det är bara så här, ska du inte försöka slappna av?
Men snälla.
Och då känner man så här, käften.
Ja.
För att så många gånger man verkligen gjorde, alltså jag började meditera, jag slappnade, försökte göra avslappningsmetoder, allt. Ingenting funkade. Alltså ingenting alls. Och det var ju det som också när folk då frågade, hur går det? Alltså bara det var ju så här, ja men ni vet att det inte går.
Ja.
Alltså ni hade märkt det. Och det var ju också det vi sa, att skulle vi bli gravida då kommer vi säga det till er. Så att under tiden vi höll på med våra försök så sa vi väldigt till våra kompisar och familj, fråga inte.
Men alltså när du väl plussar på den här stickan
andra gången tänker
du? Ja, men mitt
alltså, du måste ju blivit så chockad.
Ja, jag trodde inte det var sant. Jag kissade på nog 10-20 stycken tror jag. Alltså jag bara såhär, nej men det stämmer inte, det är fel på den kasta. Vi kissade på till. Och det var ju fantastiskt. Men det var ju också en process, för då började ju oron. Precis samma sak som Matteo. Och de kunde inte hitta graviditeten först. För jag trodde att det var en syster i början. Som hade gjort det. Jag vet inte, det var liksom hjärnspöken. Jag tänkte att en syster hade kunnat liksom ge ett plus. Jag vet inte, jag var jätterädd och jätteorolig.
Såklart, du trodde ju också att du faktiskt inte kunde bli gravid.
Så att när vi var på Sahlgrenska igen då så fick jag gå dit en gång om dagen och ta blodprov. För att de skulle se att det verkligen var en graviditet. Och det var det ju till slut. Till slut sa de bara att ja, men nu har du så höga värden så att nu är det liksom en graviditet. Och det var ju i sin tur liksom Jag gav mig jättemycket skit för det. Att jag hade blivit gravid på ett sätt där jag inte hade behövt använda IVF. Och det vet jag än idag att jag kan liksom ge mig, även fast Milton nu är 4 månader snart.
Men jag måste jobba in, för jag sitter och tänker tvärtom. Jag tänker ju fan vad stark du är.
Mm,
och fan, alltså, din kropp är ju magisk som för det första då liksom löser en IVF-behandling. För det tar ju mycket på psykiskt och fysiskt och alla dessa sprutor. Mm. Alltså, jag tycker det är jobbigt med blodprov liksom.
Ja, ja.
Och göra det. Mm. Och sen då att du och din kropp tillåter och släpper in en till. Alltså bebis som inte ens är egentligen. Vad då var tanken liksom? Alltså ja. Ni var så inställd på IVF. Mm. Alltså din kropp är ju superstark.
Tack.
Men känner du inte så själv?
Inte varje dag, nej. Jag inte. Men jag försöker och någonstans bara säga nej, vet ni vad? Jag måste släppa det här. För att jag tror också att det är någonting så här. I den världen vi lever i så lever vi lite i att alla ska vara likadana. Allting ska vara, alla ska ha sitt hem på ett visst sätt. Alla ska få sina barn på liksom, i något situationstecken i ett naturligt sätt. Att man ska liksom kunna ligga med sin partner och så ska man kunna bli gravid. Jag tror lite där att jag blamear mig själv. Att det blir såhär, men gud, jag kanske har tagit någon annans försök. Vilket jag absolut inte har. För att så länge som vi försökte och så mycket som vi kämpade och så mycket grejer som vi gjorde, så har inte jag tagit någon annans försök.
Mm,
och det får jag liksom bara...
Och ni hade ju inte heller fått göra IVF om ni inte behövde
nej.
Det.
Nej, alltså... nej. Och jag vet ju än idag, det är många som skriver, som att vi är så öppna om det, vi pratar jättemycket om det här. Vänner, bekanta, alltså när man har varit på öppna förskolan med Matteo, jag var ju direkt där. Gud, vad roligt att du är gravid typ, eller vad roligt, hur gick din graviditet och så här. Ja, men det gick bra, jag gjorde IVF. Alltid. Kontra alltid med det, för att jag känner så här, det kanske är fler. Det är kanske någon som behöver prata om det. Det är kanske är någon som känner så här, shit, vi är på samma bana, vi är på samma spår.
Men också typ tysta lite folk som håller på och tjatar. Alltså jag hade varit sån typ, alltså jag kan ju förstå att ni då så här, nej men eller när folk frågar det så här, är ni gravid eller alla. Men alltså jag hade bara så här, nej men vet du vad, det går faktiskt inte så bra. Jag håller på med en IVF-behandling just nu. Min kropp samarbetar inte alls med mig. Men tack för att du frågar. Alltså bara för att tysta ner dem.
Ja.
För att det är så här, jag frågar också folk. Jag kan komma på mig själv
jag
att jag gör det.
Jag kan också komma på mig själv och bara...
Ja. Varför ens fråga? Men jag frågar ju för att jag också vill veta. Men samtidigt så angår ju inte det mig överhuvudtaget. Eller så här.
Du frågar ju för att du vill vara snäll.
Ja.
Du frågar för att du bryr dig.
Ja.
Och det förstår man efteråt.
Ja.
Men inte när du är mitt i
nej,
det.
Jag fattar det. Det var ju några stycken som skrevs loss. Och det var väldigt många... mammor som fortfarande går igenom en IVF-behandling som är inne på sitt 6:e försök och fortfarande inte lyckats. Det var väldigt viktigt för våran del att det skulle vara en person som faktiskt har lyckats med en IVF-behandling som skulle vara med och prata idag. För att vi vill att folk ska veta att det finns ju hopp.
Ja,
såklart.
Men också det finns ju de som inte klarar en IVF-behandling.
Nej. Och jag tycker det är viktigast då, för som då ni har säkert haft jättemånga som har skrivit till er, för det är ju mer än vad man tror, och jag har många själv som skriver och frågar som är upp mitt i det eller som ska börja, hur vi tog igenom oss det. Och då var jag så här, var snäll mot dig själv. Alltså det är verkligen det viktigaste, var snäll mot dig själva. Och det är ju jättesvårt för mig att säga, som att jag redan har ett barn som är IVF och även en som inte är det, att slappna av. För att de orden, jag vet precis hur ni känner, ni som lyssnar, som vet och går igenom det, att slappna av är det värsta ordet ni kan höra. Men acceptera dig själv, våga känna dina känslor, för det är fan som är det viktigaste ni gör. Ni måste få acceptera er själva och gråt. Och var ledsna och var förbannade. Skrik, få ut dina känslor. För går det inte, så finns det andra sätt. Men också prata med personalen eller prata med sköterskan om det, hur ni känner. För det är jätteviktigt att ni liksom känner in något.
Gud vad fint. Det var väldigt, väldigt fina ord.
Ja, och jag är alltså så tacksam, och eller vi är så tacksamma och glada att du var här och alltså ville prata om detta.
Dela med dig av din resa.
Ja,
verkligen. Vi har ju till och med alltså lärt oss mycket om IVF.
Och det känns bra. Jag har ju en tatuering på armen där det står inte ensam. Som är en betydelse för att man är inte ensam. Man är aldrig ensam i den här processen.
Nej.
Det är man inte. Så att ni är inte ensamma. Någon alls. Någon av er.
Tack snälla Ida för att du var med oss idag.
Tack. Verkligen och jättegrattis på årsdag.
Tack, detsamma.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.